Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Archery-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Private Government, How Employers Rule Our Lives and Why We Don't Talk About It är en fackbok i politisk filosofi av Elizabeth Anderson, utgiven av Princeton University Press. Boken undersöker arbetsplatsen som en form av privat maktutövning där arbetsgivare i praktiken kan styra arbetstagares vardag långt mer än staten gör. Andersons huvudpoäng är att många moderna jobb inte bara är ekonomiska utbyten utan hierarkiska ordningar där chefer kan bestämma över schema, språk, klädsel, övervakning och beteende. Hon argumenterar för att detta ofta döljs bakom språket om fri marknad och frivilliga kontrakt. Boken bygger på politisk teori, ekonomisk idéhistoria och arbetslivets praktiker och vill visa varför frågan om demokrati inte bara gäller val och parlament utan också arbetsplatsen. Det gör verket relevant för läsare som vill förstå makt, frihet och arbetsliv på ett mer nyanserat sätt. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, arbetsplatsen som ett privat styre, inte bara en marknadsrelation. Andersons mest grundläggande poäng är att arbetsplatsen bör förstås som en form av styre. Inte bara som ett avtal mellan jämlika parter. I vardagligt språk talar man ofta om anställning som något frivilligt. Men hon visar att själva anställningsförhållandet ger arbetsgivaren långtgående befogenheter över den anställdes tid, kropp och beteende. Det handlar inte bara om att utföra uppgifter, utan om att underordna sig en ordning där chefen kan ge order och kräva lydnad. Denna syn utmanar den vanliga bilden av arbetsmarknaden som ett område där fria individer byter arbete mot lön på lika villkor. Istället blir jobbet en plats där makt är inbyggd i strukturen. För en svensk läsare är det särskilt intressant eftersom boken sätter fokus på något som ofta tas för givet även i välfärdsstater. Nämligen att arbetslivet kan vara demokratiskt svagt trots starka formella rättigheter. För det andra, varför jämförelsen med auktoritära regimer blir central. En uppmärksammad del av boken är att Andersson drar en skarp parallell mellan moderna företag och auktoritära styrelseskick. Hon använder detta inte för att säga att arbetsplatsen är identisk med en statlig diktatur, utan för att visa hur obegränsad chefsmakt kan fungera i praktiken. I många företag finns ingen verklig rättssäkerhet för den anställde och regler kan ändras ensidigt. Chefer kan övervaka arbetet, styra kommunikation och skapa en miljö där det finns få skyddade zoner för privat autonomi. Det viktiga i resonemanget är att makten ofta är vardaglig och banal, just därför att den inte uppfattas som politisk. Andersson vill att vi ska se den som politisk. Genom att använda ett så starkt jämförelseobjekt gör hon det svårare att avfärda arbetsplatsens hierarkier som naturliga eller ofarliga. För läsaren blir effekten att arbetslivet framträder som ett område där makt bör granskas med samma allvar som offentlig myndighetsutövning. För det tredje, historien om arbetet före och efter industrialiseringen, boken förankrar sin kritik i idéhistoria och socialhistoria. Särskilt utvecklingen före och efter industrialiseringen i England och USA. Andersson menar att dagens föreställningar om arbete som fria kontrakt har en historisk bakgrund som inte alltid stämmer med hur arbetslivet faktiskt fungerar. Genom att gå tillbaka till äldre tänkande hos exempelvis Adam Smith, Thomas Paine och Karl Marx visar hon att frågan om makt i produktionen har varit central länge. Även om den senare kommit i skymundan. Industrialismen förändrade arbetsorganisationen och gjorde hierarkiska företag till norm, men den gjorde inte maktasymmetrin mindre viktig. Snarare blev den mer osynlig eftersom den kläddes i marknadens språk. Den historiska dimensionen hjälper boken att visa att arbetsplatsens auktoritet inte är en naturgiven ordning, utan ett samhälleligt arrangemang som vuxit fram och därför också kan förändras. Det ger argumentet tyngd eftersom det inte bara bygger på moralisk indignation utan på en längre berättelse om hur arbetslivet har formats. För det fjärde, Hirschmans modell om exit, voice och loyalty räcker inte alltid. Ett viktigt analytiskt verktyg i boken är Albert O. Hirschmans klassiska modell om exit, voice och loyalty. Den beskriver tre sätt att reagera på missnöje, att lämna organisationen, att säga ifrån eller att stanna kvar och visa lojalitet. Andersson använder modellen för att visa varför den inte fullt ut fångar arbetstagares situation. På pappret kan en anställd alltid välja att sluta, men i praktiken begränsas detta av ekonomiskt beroende, osäkra alternativ och risken för förlorad försörjning. Rätten att tala kan också vara svag om arbetsplatsen saknar verkliga mekanismer för inflytande. Därför blir de formella valmöjligheterna lätt illusoriska. Denna del av boken är viktig eftersom den visar hur frihet kan se ut juridiskt men ändå vara svag materiellt. För en svensk kontext kopplar det till diskussioner om arbetsmiljö. Facklig styrka och inflytande på jobbet, där frågan inte bara är om man får säga upp sig, utan om man faktiskt har makt att påverka villkoren medan man är kvar. Slutligen, demokratisk arbetsplats som ett alternativ till chefsmakt. Trots den skarpa kritiken är boken inte bara negativ. Andersson pekar mot mer demokratiska former av arbetsorganisation, där anställda får verkligt inflytande över beslut som påverkar deras liv. Hon lyfter kooperativa modeller och exempel där arbetstagare delar på ansvar och deltar i styrningen som Mondragons i Spanien. Poängen är inte att alla företag måste se likadana ut, utan att arbetsplatsen inte behöver vara en liten envåldsmakt. Hon argumenterar för att politisk teori bör börja tänka på arbetslivet med samma allvar som man tänker på rättsstat och medborgarskap. Därmed blir reformfrågan bredare än bara löner och villkor. Det handlar också om vilka regler som ska gälla för övervakning, yttrandefriheten, insyn och medbestämmande. Denna del gör boken praktiskt relevant eftersom den ger läsaren ett språk för att diskutera arbetsplatsens demokratiska underskott. Samtidigt visar den varför verket skiljer sig från vanliga arbetslivsböcker genom att förena filosofisk kritik med ett tydligt normativt alternativ. Sammanfattningsvis, Private Government passar bäst för läsare som är intresserade av politisk filosofi, arbetsliv, ekonomi och demokratifrågor. Den är särskilt givande för den som vill förstå varför arbetsplatsen inte bara är en plats för produktion, utan också en plats där makt utövas och frihet kan begränsas. Boken erbjuder ett tydligt intellektuellt värde genom att omforma en vardaglig erfarenhet, jobbet, till en större fråga om styre, rättigheter och legitimitet. För den som arbetar med fackliga frågor, personalpolitik, samhällsvetenskap eller organisationsetik ger den ett språk för att analysera sådant som ofta beskrivs som normalt, men som Andersson visar kan vara djupt odemokratiskt. Det som verkligen skiljer boken från många andra böcker om arbete är att den inte nöjer sig med att kritisera dåliga arbetsvillkor. Den ifrågasätter själva föreställningen om att arbetsplatsen skulle vara politiskt neutral. Just därför är den mer än en arbetslivsbok. Den är ett försök att utvidga demokratins räckvidd till en plats där många människor tillbringar stora delar av sina liv. Om du vill stödja Elisabeth Andersson, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!